Hallå?
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 Är hon här? Är hon
Hon är
här?
här. Hon är out of space.
Interstellar.
Ja, jag såg ju den, som måste jag nämna, men inte hela Interstellar. Men jag hade trott att det var någon, jag trodde att det var en sån här rymdfilm med typ Sandra Bullock som svävar i rymden och inte förstår något. Men den var ju helt fantastiskt bra. Det var någon som sa, eller det var Ossian som sa att jag hade samma hakparti som McConaughey. Och då tänkte jag, det är därför jag gillat honom så mycket, för att han på något sätt är lik mig.
Oj, det har hänt så mycket grejer den här veckan, känns det som.
Ja, I love it. Det har varit en bra liksom, påskvecka tycker jag. Den har varit,
Ja.
det har varit ganska lugnt tycker jag. Med corona. Corona, corona.
Ja, men det känns ju som att man har gått igenom alla de här stadierna som man gör i någon form av chock, liksom. Först är man liksom tom, sen är man euforisk, sen är man uppriven, sen är man arg och sen så är man oroad, sen är man ledsen och sen är man ganska så här, ja, nollställd, eller vad säger man, likgiltig. Nej, men och det kan man väl säga så här, att jag tycker att det har varit, alltså de har ju, det vill säga hälsomyndigheten, de har ju agerat som att så här, hej, vi vet inte vad det här är. Kommer friska människor stryka med alla spanska sjukan, eller kommer, vad heter det, sjuka människor stryka med alla vilken typ av epidemi slash liksom influensa som helst. Innan vi vet det så måste vi ta alla säkerhetsåtgärder för att minska det mängden döda som potentiellt kan komma med det här. De har ju vidtagit alla åtgärder man kan, för man vill ju inte att folk ska gå och kola vippen som flugor liksom. Och framförallt så vill man ju inte att vården ska inte kunna hantera alla som potentiellt behöver vård. Men det vet vi ju.
Men jag tänker också att det är en viss, om jag nu får säga så, urskönja i min egen vänskapskrets, så är det en viss typ av mina kompisar och medmänniskor som tar det här på fullaste allvar. Och man måste träffas ute och man kramas inte, utan man gör med foten eller armbågen. Men det roliga är att de är oftast tillsammans med någon som inte alls har den insikten, som fortfarande kramas. Lite liksom, ja, men att vissa är så här, ja, men lite tok, liksom, vad ska jag säga? De gör lite så här familjerevolutioner i hemlighet. De gör
Nej,
så
men
här
vet du vad jag tänkte
mini
på?
backstabbing, liksom. Att, ja, men jag var tänkt på det i lördags när vi spelade tennis. Då var det så här, nej, jag vill inte krama som min tjejkompis. Sen kom hennes man 5 meter bakom och så här, kramade mig jättemycket. Jag tänkte så här, jaha, ja. Supersmittaren. Den gick in
Ja,
liksom inte.
exakt.
Herregud, ja.
Nej,
Så
men jag
det
tänkte lite
finns.
på att det är väldigt, alltså jag var med om det här nu i helgen på livsmedelsbutiken. Och då var det en kvinna som bara blev jätteirriterad på att jag, ja, gick innanför hennes så kallade 1,5 meters närgräns.
Men för att köpa lite skinka, eller?
Ja, bara, ursäkta, jag är jättenojig, står inte där. Men sen så att det bara råkar vara 1,5 meter till den personen som räcker över den här charkgrejen åt henne. Det bryr de sig inte om. Det är lite som när folk sa att de var elallergiker förr i tiden. Man säger nej, jag tål inte el, och så man säger, måste el exakt överallt. Det är liksom så här, vad du väljer att se och vad du väljer att utsätta dig för, det är två olika saker. Så, och med det potentiellt då summerat, kan vi då raskt kasta oss över på Katrin Zytomierska och Jonny Ludvigsson, ja, numera pensionerad överläkare.
Ja, han fick också ett pris för inte så länge sedan, för att han har forskat mycket inom diabetesforskning.
Hur vill du tackla det här?
Nej, jag tycker att det är svårt. För att jag kan tycka lite överlag just nu så är det lite som med lufterianerna. De tycker ju att de kan den vetenskapen, för att de har liksom letat efter information på lufterianernas sidor. Där de är helt övertygade om att de liksom, ja men som era allergikerna, ja de har flyttat ut i en stuga på landet och säger nu att de är friska liksom. Så det känner jag så här, när man är isolerad så händer ju saker med en.
Såklart.
Ja, både på gott och ont. För många tror jag att det är bra att vara självreflekterande. Och det, när man är ensam, helt ensam, så är det också mycket som tankar som man inte har hunnit tänka klart, som man hinner tänka klart. Men
det är en fin linje mellan briljans och galenskap när man är isolerad.
Ja, otroligt. Och som vanligt så märker man ju inte själv när man går över gränser.
Såklart inte. Men sen är det ju en jävla skillnad på att vara liksom lekman genom att vara duktig på att googla och leka Lisbeth Salander, och sen så vara duktig på att faktiskt forskat och varit liksom doktorerat i vissa ämnen och till och med blivit professor och tilldelat stipendier och priser för att man kanske har förändrat någonting för mänskligheten. Det är ju en ganska, för vem som helst som hade liksom blivit satt med Johnny Ludvigsson hade väl varit ganska spak vid det här laget och inte riktigt satt emot. Men det gör ju ändå Katrin. Vi kan ju lyssna lite på ett klipp.
Jag vill ta upp en annan sak.
Det här samtalet känns helt sinnessjukt när du sitter och säger att man blir immun när du inte har några som helst bevis för att man blir immun.
De åsikterna som du framför om att samhället ska isolera sig, de kan åstadkomma fler dödsfall än vad coronaviruset skulle göra i den populationen, ibland yngre människor. Det kan leda till...
Johnny, du pratar i nattmössan. Det är livsfarligt att du står och säger så här i SVT. Det är livsfarligt att du säger sådana saker.
Mina åsikter är inte livsfarliga därför att min uppfattning är att de personer som tål att få coronavirusinfektion, de ska fortfarande vara ute i samhället. Dels leder det till immunitet och dels leder det till att samhället fungerar, vilket är väldigt värdefullt. En svår depression i samhället betyder svåra konsekvenser för folkhälsan. Och det kan döda fler unga människor.
Jo, men inte under så här kort och begränsad tid, snälla Johnny. Nej. Det finns ingen som kommer bli psykiskt sjuk av att vara hemma i 3 veckor. Ingen.
Här mår ju inte jag jättebra längre när jag hör och ser det här. Dels för att jag känner så här, men gud, den här gamla Platonfarbrorn, han ska liksom... Även fast man inte håller med honom så måste man ändå visa en jäkla respekt och ödmjukhet. Vilket han gör för henne.
Otroligt ändå. Ja. Han är så gullig.
Ja, och jag tycker han blir liksom... Jag blev lite sorgsen av det. Det var lite som jag skrev till dig. Det var det sorgligaste jag sett sedan Schindlers list. Quote me. Jag vill ha en tröja. Jag förstår ju så här, jättemånga sitter ju själva och googlar och tycker till och får ha en åsikt som både är smart och liksom relevant.
Ja, men det har vi alla gjort liksom. Vi har väl alla suttit i Google-härvan och blivit liksom lekmän på kuppen. Men det betyder ju inte att vi så här forskare bara för vi har satt på oss Google-doktorshatten liksom.
Nej, men jag bara ser liksom historiens liksom landsfäder och landsmödrar, bara Florence Nightingale. Jag sitter och tjafsar bara, det hjälper faktiskt inte, för det har jag läst här. Du sa först att det inte hjälpte att man tvättar händerna och nu gör du det. Jag förstår inte vad det är i Katrin här som går igång så mycket. Det är så här, alltså, jag känner så här, själv skulle jag bara lagt mig platt. Så här, okej, jag förstår vad du menar.
Men det är ju inte riktigt Katrin Stiley, det vet vi.
Nej,
väl alla
då skulle jag inte ställa upp och då skulle det inte bli rolig tv överhuvudtaget. Men jag tycker att alla har sin åsikt, men här blir det ju bara... Det blir lite tragiskt just på grund av att han är, så här, är 80 år. Han säger så här, ja men jag sitter ju här i corona liksom... Ja, karantän.
Ja, för jag är ju en riskgrupp liksom.
Precis. Och jag tycker att det här har blivit... Inledningsvis så var det ju ett himla halabaloas och om att det här var en sån jämlik och jämställd och klasslös sjukdom. det är liksom dummaste jag hört. Den är precis som alla andra sjukdomar i världen, drabbar de som är fattigast i det långa loppet. Sen liksom initialt då det var så här, superspridaren på Lidingöfesten. Alltså jag fattar att vi alla kan bli smittade. Det är liksom lite paradoxalt att sjukdomen har kommit. Men vi har varit iskill. Alltså det är människor med pengar som har tagit sjukdomen till olika ställen. Han superspridaren med SARS.
Men det är ju precis samma sak med, som med kolonialismen. Det var ju människor som hade möjligheten att resa och fara och strida som hade möjlighet också att ta med sig saker över kontinenten.
Men jag tänker på han läkaren som typ smittade så här ett helt bröllop och ett helt hotell med SARS och sen dog själv. Att det handlar ju inte om så här att det är Kjelle som står på liksom Scanias golv som har åkt runt och smittat alla, utan det är ju igen då att liksom människor, jävlarna med pengar, smittar och sen överlever de för att de har pengar att hålla sig isolerade. Så när Johnny säger så här, det är farligt det du gör, Katrin, för att om vi isolerar oss så finns det ingen som håller igång liksom vårt land. Och det är farligare för människan i långa loppet än vad covid-19 är. Och när han säger det, då tänker jag så här, nu får hon ta fram kaffet och liksom plocka fram sina nybakta bullar och säga liksom, jag är ledsen, jag förstår, jag är bara så orolig, och det finns ju så här, ni har ju sagt lite olika, ni som sitter inne med kunskapen och så här, men jag hör vad du säger, och sen skulle det varit klart. Det är då, ja, det blir liksom extra galet och händerna flänger, och då blir hon ju riktigt upprörd, och då fick jag lite ont i hjärtat faktiskt.
Ja, men sen tycker jag var så här, det här är två tider som möts. Här har vi förnuft och så har vi känsla. Katrin står för känsla. Hon känner det här. Hon känner det liksom en... Hon är jätterädd. Det är väl att konstatera. Och när hon är rädd så blir hon arg. Liksom.
Mm, mm.
Det är ju så, ja, rädda hundar skäller. Liksom. Mm. Och Johnny som då... Ja, och Johnny då står för, och känsla är ju också väldigt mycket sociala medier, den nya tiden, känslor står före fakta och så vidare. Och Johnny då som är liksom, han har varit med om ett par epidemier och pandemier i sina dagar. Han har säkert till och med varit med om asiaten som var den stora efter, vad heter det, spanska sjukan. Ja, han har ju överlevt alla dem, så att han vet ju också vad han snackar om och vet också ungefär hur man ska gå till väga när något sånt här händer. Det här kanske är liksom den första riktigt stora förutom SARS i vår tid. Men SARS fanns det faktiskt vaccin mot, det gjorde det inte mot det här. Så, att, så här, det här är väldigt mycket den nya tiden möter den gamla tiden, och jag tror faktiskt det som håller på att ske med corona är ju att den gamla tiden är på väg tillbaka. Nu kommer förnuftet kliva fram och känslan få stå tillbaka helt enkelt. Sen tycker jag samtidigt att så här, Katrin är ju där uppe med två snubbar till. Liksom, och jag har ingen aning om hur stark matriark hon är. Men liksom, de har väl de kan väl också sticka hem till Stockholm om de känner för det. Mm. Eller? Är de liksom så här ingått någon pakt? Jag har ingen aning.
Nej,
och varför får inte de så mycket skit när hon får? Är det för att hon talar öppet och de andra inte säger någonting? Att vara bingo är ju väldigt lätt. Det är bara att garva ett par gånger och göra lite knasiga pruttljud. Liksom. Han är ju en modern typ av Gert Fylking. Liksom. Så är det ju.
Ja, jag tror att det handlar om det. Att man, så här, man sticker ut lite lagom. Och sen, men det är väl lite som den gamla klassiska liksom, ja, men Åsa, Nisse och hans fru. De här tecknade så här, gubbarna står i bakgrunden och mumlar. Lite som jag pratade om i början av podden. Att det är så här,
ja.
Frugan kommer först och man får ingen kram. Och sen kommer gubben bakom. Och liksom, man liksom...
Ulalia var inte så glad.
Nej, men man är, så här, man är modig när man inte syns. Förstår jag menar?
Precis.
Och det tänker jag också att så här, de konservativa kommer ju bli än mer högljudda nu. Så här, George Bush börjar skratta runt i sin grav. Alltså, jag menar att det är det som händer när människor blir rädda. Då går man tillbaka till gamla ideal, vare sig liksom de var bra eller inte. För att helt plötsligt så här, den bleka minnets historia, så blir allting som har stått för så här, värderingar, trohet, kvinna ska vara kvinna, och så kommer ju sådana ideal flygande liksom.
Ja, men sen vet vi också att Katrin är ju liksom skapat på ett sätt som i alla fall jag inte är när det kommer till sociala medier. Vi har ju pratat om det här flera gånger. Hon älskar ju konflikt, säger hon. Sen undrar man ju, finns det någon gräns för det här eller inte? För att man ju ändå bara blockat sina konton, om det är på grund av att de blir provocerade av andra eller om andra blir provocerade av henne, det är omöjligt att avgöra. Men jag kan ju själv känna av den grejen att man så här, man bjuder upp och man bjuder in, likadant som Maggan Ditz har gjort, och liksom till slut så blir det ju ens eget förfall liksom, på något sätt. Alltså högmod går ju före fall.
Men jag tror också så här att det, som du säger, det är en ny tid, det är en annan publik. Så här. Vi kanske är de liksom sista, så här, vad ska jag säga, vi som tror på staten, generationen, 70-talisterna. Och 80-talisterna som Margot till exempel, det är ju annorlunda. De som följer henne, de ställer ju på allvar frågor till henne när hon skriver så här, fråga vad ni vill om corona på sin, liksom på sin Insta. Då frågar ju de henne före de kanske lyssnar på Anders Tegnell. Liksom, för det är deras politiska liksom, förebild. Jag är helt övertygad om att Katrin är helt övertygad om, som hon säger också inslaget, att hon har räddat många liv genom att säga att folk ska hålla sig hemma. Dels känns det så här, nu är din hatt så hög så att ditt ego liksom får hoppa upp på det. Det är mer sådana grejer att jag tycker att det blir lite farligt när människor som inte är utbildade, det är ungefär som jag helt plötsligt skulle bara hoppa över till andra sidan och säga så här, men nu går jag in på fältet och börja operera, för att jag är ganska smart, exakt. Så jag har läst på lite här.
Exakt, jag googlade fram här hur man syr och skär liksom. Ja, men lite så är det ju, för att det som har skett liksom med sociala medier, och det är ju inget ont om varken Maggan eller Katrin, men det är ju att alla har ju rätten här till information och också kan också delge information, och här blir det ett stort liksom gråzonsfält. Vilken hatt eller mössa du sätter på dig. Är du journalist idag, eller är du liksom influencer, eller är du vad heter det, programledare, eller är du bara en hemmafixare? Alltså, du kan ju faktiskt iträda dig i vilken roll som helst, och det är ju speciellt. Som sagt, jag tror liksom att det uppvaknandet vi alla kommer få post-corona 2020, det kommer vara en väldigt mycket mer kvalificerad informationsdatabas.
Men jag tycker också att det är spännande att tänka på alla dessa isolerade människor som är så rädda. Så här, vad gör alla människor? Ja, men, det är klart att de så här, lagar mat och kollar på porr. Men har, liksom, har deras, vad ska man säga, vanor ändrat sig? Du sa ju så här, att det fanns du som kollar på porr.
Ja, jag som kollar mycket på porr. Nej, men framförallt kollar jag ju väldigt mycket på Pornhub Statistics. Och det tycker jag alla ska göra som vill veta någonting om mänskligheten. För det där är ändå någon form utav, vad ska jag säga, mätsticka eller mätfinger på hur vi mår och vad vi gör just nu. Exempelvis under coronakrisen i Italien var inte Pornhub dummare än att släppa några gratis konton, och jävlar i helvete vad trafiken gick upp. Det var inga problem, det är inte. Och vad som nu har dykt upp på de här porrsidorna är ju en ny typ av fetisch. En corona-fetisch, det vill säga att man vill titta på tjejer då som har munskydd och då utför olika former av onani eller sexakter med så kallade patienter då. Lite som den här klassiska sjuksköterskan och liksom läkaren, eller sjuksköterskan och patienten, fast nu ska man då addera på lilla coronamunskyddet. Och det här är väldigt intressant, för när man tänker på fetischer så kan jag ju inte liksom komma på en enda fetisch jag har. Jag har ju aldrig känt något urge för att liksom hoppa på någon mans bröstkorg eller att han har på sig slips när vi ligger. Ja, och nu behöver inte du dra upp ditt exempel med din kompis som var tvungen att ha på sig en Hammarbymössa. Den har vi hört. Så vi står härliga till.
Jag var så beredd, jag skulle precis.
Ja, du skulle precis, jag såg att du låg där i startgroparna. Ja. Nej, men fetischer är ju någonting jag skulle säga är oerhört manligt betingat.
Sen tror jag såklart att det är med allting som har med att könsroller liksom prefixat, kvinnor ska inte ha fetischer. För kvinnor ska bara tycka att det är mysigt och ligga.
Nej, jag tror det är 100% liksom Vi är inte programmerade på den typen av fetisch, men vi har andra typer av fetischer. Det är dit jag är på väg, ansåg Lund. Jo, mina väninnor, många av dem, har då alla blivit väldigt betuttade av denna Anders Tegnell, som då, jag skulle säga, ja, han ser ut som en vanlig man, inte speciellt extravagant på något sätt, noppiga tröjan mannen, men väldigt många kvinnor har ju blivit väldigt betuttade i honom.
Men han har ju bra grunddrag, han har ju bra stark liksom ek, han är ju en ek.
Ja, han är som han är utmejslad ur trä. Han är som han är huggd ur Emil Snickaboas liksom en gobbe som han har huggt fram.
Han skulle kunna vara en hobbit fram. Som ek.
Exakt. Mm. Mm. Exakt så. Men vad var det jag skulle komma till? Det är väldigt många som då har blivit väldigt förtjusta i honom. Det här är ju inte ett utseende som kommer överleva coronakrisen. Det kan vi intyga. Det kommer vara en sån här skämströja som man drar upp om 3 år så här. Men kommer du ihåg hur kär du var i Anders Tegnell? Fan! Ja, en sån. Hur som helst är det väldigt många kvinnor, nu tillbaka till den kvinnliga fetischen, som ofta i såna här lägen när det kommer till någon form av idoldyrkan, skulle jag generellt säga, är den kvinnliga fetischen, börjar googla vem stjärnans respektive är, vilken adress de bor på, vilken inkomst i området är, vad han eventuellt gör på sin fritid och om man kanske kan hitta några så här privata bilder via Instagram eller Facebook på honom och vilka han umgås med och så vidare. Alltså det ståkeriet, skulle jag säga, är den klockrena kvinnliga fetischmen. Fetischmen, jag kan säga. Fetischen.
Fetischammen.
Fetischammen.
Ja, men gud, det kanske är det jag har råkat ut för. Jag kanske har liksom blivit lite drabbad av hela det här Anders Tegnell, men har inte riktigt tyckt att han hållit måttet. För jag har ju blivit lite så de senaste veckorna med Pierce Brosnan. Nej, men jag håller på nu och googlar på vem han var gift med tidigare, vad heter hans barn, jag vet allt nu, vad tycker han, vad han har för skägg, vad han sommarställe, vad är de på semester. Mycket intresserad av honom just nu, men han är också ganska lik Mattias har jag märkt på bilderna.
Hur som helst så har det kommit liksom sån här sajter till och med för den här kvinnliga fetischen. Det finns ju någonting som heter Mr. Koll där man kan gå in då och liksom totalt skanna av sitt gemål i fråga och hela dens familj och privatekonomi etc. Liksom, om man nu känner för det. Jag tycker att det här är jävligt spännande, för det är verkligen ett ganska utvecklat system som aldrig tas upp som någon form av fetisch. Men det är ju en tydlig fetisch, eller hur?
Ja, absolut. Och vad lustigt. Det kanske också när man tänker att just nu i dessa tider av oro så är man både ute efter en landsfader och efter en landsfader som man vill ligga med. Och där går ju liksom Tegnell bort för mig och då hamnar jag hos Pierce.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Jag heter Anita Clemens.
Och det är jag som är lilla parhästen Ann Söderlund.
Och vi har en samarbetspartner den här veckan och det är faktiskt ingen mindre än Ferratum.
Ferratum är ett kreditlån som man kan ansöka om på nätet. Och det kan du till exempel ansöka om du ska renovera klart ditt kök eller om du som jag vill köpa en liten bil. Och man kan låna mellan 1 000 och 45 000 kronor. Och jag skulle vilja förklara lite som att du ansöker om ett kreditkort. Men istället för att få ett kreditkort så får pengarna utbetalda till ett bankkonto i ditt namn. Men du bör tänka efter innan du tar lån, som med alla lån.
Och det, framförallt nu när det är lite speciella tider. Så om du exempelvis är på väg att bli av med ditt jobb, då ska du absolut inte ansöka om det här.
Precis.
Och det här är ju en högkostnadskredit. Så du kan du inte betala tillbaka lånet så riskerar du faktiskt att få en betalningsanmärkning. Och vill man läsa på mer om det här så tycker jag att man ska gå in på hallåkonsument.se. Det är ett jättebra forum för allt om det här.
Ja, och så vill jag också lägga till att väldigt många kan få en kredit av Ferratum, men det görs ju såklart en individuell bedömning.
Så för dig som lyssnar på Lille Lördag har vi ett erbjudande tillsammans med Ferratum. Det är nämligen så att du kan få 25 dagar räntefritt om du använder rabattkoden LILLELÖRDAG25 i din ansökan. Gå in på ferratum.se och läs mera.
Bra, va?
Mycket.
Tack, Ferratum. Jag och Kara Sloken, jag överraskade honom med en liten hotellnatt.
Ja.
igår och det var ganska intressant. Då bodde vi på ett hotell väldigt nära hemma. Och
sen varför kom... då?
För att det skulle vara nära att gå hem.
Okej.
Men jag gjorde som
och varför surprise. Var ni inte hemma för?
Jag tänkte att vi ändå skulle, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte bara att det var mysigt att vi skulle ha en liten dejt och käka middag. Men då kom vi in på det där hotellet och då var ju restaurangen stängd. Alla restauranger runt omkring var stängda i liksom coronastecken. Så vi fick sitta i baren och äta skärktallrik och en bit ost. Nej, men vi sitter då i baren där. Vi sitter en kvinna bredvid oss som visar sig hon håller på att skilja sig. Så istället för då hyra en lägenhet så blir det billigare just nu att ta in på hotell för henne och hennes man. Så de bor på hotell varannan vecka.
Ja, okej.
Okay. Men då tog vi in vår charkis och i vanliga fall är jag ju som jag är. Så här är det någon som vill smaka. Det var rejält med skinka och corrijones och canicones. Det var liksom, det var rejäla charktallrikar. Men här, nu var det inte längre ett dionysiskt systerligt delande.
Nej, så du var i början av corona. Det kan man väl ändå säga att man bara så här, ha, ha, ha.
Ja, precis.
We all gonna die.
Nej, men det var verkligen no more sharks to give. Och det kände jag på frukosten i morse. Hur vi alla redan var anpassade till så här storebror. Staten har sagt till oss att vi sitter en bra bit ifrån varandra. Och står någon i kön och ska ta en liten skinkasluring. Det var också mycket mer modernt, förstår du? Det var några små skinkasluringar. Det var ingenting som var liksom... Det fanns inga äggrör eller bacon som låg och gosade. Utan det var kokta ägg. Ja. Det var bröd.
Det är charmigt.
Ja, och det var liksom juice upphälld. Det var som alltså allting var liksom redan klart to grab för att liksom minska det här. Så att det är väldigt speciell stämning alltså.
Ja.
Och då tänker jag så här, kommer det vara så också sen? Jag menar, jag tänker så här, om ett år när vi står där i skärkdisken, kommer det vara 1,5 meter ifrån varandra? Kommer vi inte hålla på och pilla och kleta och ta varandras mat och dela varandras drycker och pipor, vad heter det, såna här visselpipor som de hade gjort det, kommer vi liksom vara, vad ska man säga, vi kommer, det blir någon form av konservatism liksom, för jag menar om man tänker alla konservativa, de anser ju faktiskt att, liksom, att människan då ska hålla sig till de här gamla konventionella, traditionella samhällsinstitutionerna och att man liksom man får inte motverka hastiga förändringar i samhället, och det här är väl väldigt bra för de konservativa, för nu håller sig alla på sin kant på något sätt.
Ja, absolut, men jag verkligen funderar på det där. Jag tänkte verkligen på Michael Jackson-dokumentären häromdagen. Ett år senare, för mina barn frågade sig, åh, kan vi inte lyssna på Michael Jackson? Och de älskar Michael Jackson.
Och, ja, det gör vi alla.
Ja, det gör vi alla. Och då tänkte musiken. Jag för att när man såg den filmen eller dokumentären, tänkte man så här, nu kommer man aldrig mer kunna lyssna på hans musik. Nu är det över. Nu är det stängt. Nu är det liksom, hur ska det här gå? Så tog det väl ungefär... Ja, ett halvår och sen så började det spelas på radio igen och snart så har det runnit en jävla massa vatten under broarna. Man har omvärderat honom som person, men hans musik kvarstår ju som fortfarande det mest geniala som har skett. Liksom. Mm. Det går ju inte att förneka kreativitet oavsett vad som står bakom, förstår du? Kontenten av det här är ju ändå att säga, jag tror ju inte att DDR-samhället kommer hålla på sikt. Alltså jag tror verkligen inte det. För vi har ju våra mönster och våra... Alltså man vill inte gå en stig som någon har lagt sten i. Förstår du vad jag menar? Med fyrkantiga stenplattor. Så här är en stig, här ska du gå. Utan en stig är ju en mänskligt upptrampad gång. Och vi kommer alltid välja stigen framför den liksom stenlagda gången.
Fast jag vet inte. Jag tänker så här... I många länder där liksom diktaturen har fallit och det har blivit demokrati så har det ju blivit väldigt, väldigt rörigt. Många har så här längtat tillbaka till när det fanns någon som tog hand om en. Ja, men ta Kuba till exempel. Eller,
ja, det är bara kolla på slavarna som sprang tillbaka till sina slavar när de blev frisläppta. Ja, men så funkar ju människan. Men det är, jag säger det, nu behöver vi inte gå så långt som vi börjar jämföra oss med Kuba och liksom slavar. Nej, det enda jag säger är att så här, jag har svårt att se att vi går in i DDR med glatt tillstånd. Däremot så kanske det blir en annan typ, precis som vi omvärderar Michael Jackson, en annan typ av relation till objektet, eller subjektet i det här fallet.
Jo, jag fattar. Men om vi går tillbaka till då konservatismen. De pratar hela tiden om den naturliga rätten då som människan inte kan liksom förändra. Och den som finns då oberoende av människans vilja. Så att de tycker så här, tar man det lugnt och fint och följer liksom den traditionella så som familj och släkt och börd och kyrka och religion, bla bla bla. Då är det heller, då lunkar samhället på liksom, som det alltid har gjort. Om vi alla vet liksom vilken klass vi tillhör och vad vi ska uträtta, så blir det lugnt och skönt i leden. Och det kan jag ändå känna lite ut i samhället just nu, så när man sitter där på hotellet i morse. Vi vet alla vad som gäller. Som till exempel som min kara slog. Han tycker ju så skönt med corona. Vi åker inte till landet. Vi behöver inte vara så sociala. Alltså människor som inte är som du och jag. Som vill klidra och kramas och socialisera och prata med alla. Och
alltså han njuter och Joel njuter så mycket. Det finns liksom, helt plötsligt är hemmet högst på listan.
Ja,
det är den naturliga
platsen. De är kungarna av allt. Hon har varit kungen av ingenting. Så jag tänker för liksom många människor som har social fobi till exempel. Nej, jag tycker att det är intressant. Jag kände det i morse hur han var så här. Han behövde inte liksom krama den där Tony. Han bara, man behöver inte göra det man inte vill.
Men ville han ens åka ut på hotell? Alltså varför ville han bo på hotell i helgen?
Ja, men han tyckte det var mysigt. Han tyckte det var skönt att komma ifrån.
Ja, okej. Eller var det alls annorlunda? Det är oklart.
Nej, men det som hände också var att i vanliga fall om vi hade suttit där, han var så här, nej men vadå, nu är det ju corona. Vi behöver inte gå ut och käka. Det blev ingen ligga. Det blev ingenting. Alltså allting var undantagstillstånd. Jag var så här, whatever, typ
karantänsex.
Ja,
karantänsexigt. Att inte beröra varandra.
Ja, karantän och sexsexigt. Nej men det är så här, ja men, och det tänker jag också, kommer det bli förändrat? Kommer vi bli annorlunda efter, kommer vi inte ställa samma krav på livet? Eller kommer vi ställa så jävla högt krav på livet? Jag vet inte. I'm in between. Jag tänker lite att om vi nu ska hålla den här röda tråden så är det lite så här, vet du vad cuckservative är?
Nej.
Ofta förkortat till cuck. Ja, men det handlar ju om ett epitet då som används för att beskriva då hur en konservativ har sålt sig. Då liksom, ja, men som då att liksom acceptera då så här, vänster liksom, att man är då, man accepterar vänsterns premisser och så här, sympatiserar med lite mer liberala värderingar liksom. En cuckservative, eller liksom vi då betecknar oss som konservativa, men sen så kan vi liksom ändå sälja ut då vårt folk och kultur och nationella intressen för att vinna då liksom någon acceptans hos andra, förstår du? Vi liksom, vi vänder kappan efter vinden. Så fort det blir lite påtryckningar, då så här, då rullar man över rygg liksom. Och för att man är så,
just det.
Ja, för att man är så jävla rädd för att bli kallad rasist, sexist och homofob. Och det var ju det som var jävligt tydligt, tycker jag, efter MeToo. Ja, men med alla liksom som stod på barrikaderna, som Cissi Wallin och det som hände Benny Fredriksson. Och det har vi varit inne på förut, att så här, ja, men efteråt så är det jävligt många som känner att de har mått dåligt för att de inte har stått upp för vissa människor som där visar sig ha blivit falskt anklagade. Och nu menar inte jag i de här fallen. Jag lägger inte in någon värdering, men överlag. Att man är så här, så fort det blir någon påtryckning, då inser man så här, okej, jag kanske är konservativ, men man är så rädd för att inte stå för de röda värdena som ändå liksom socialismen är. Så då liksom blir man helt plötsligt vänster.
Okej, så nu menar du att vi alla kommer bli supersocialister efter det här? Är det här dödsstöten för brunskjortorna?
Jo, men att vi kanske inte liksom, vi vågar inte riktigt stå för det som vi tycker är så himla bra. För alltså, det som är liksom ändå de konservativa värdena är ju kultur och samhälle och nation och den jävla internatskolor och fan hans moster liksom. Men okej.
Så när krisen kommer så vill vi inte sitta med Jimmy Åkesson som statsminister.
Nej,
så
precis. Och då är du
nej,
och jag
då litar vi på staten och kapitalet.
Precis. Så då är vi cuckservative. Så då lyssnar vi på Michael och liksom kör de grejer i smyg hemma i lägenheten.
Ja, jag fattar.
Och shottar och sjunger corona liksom. Nej, vi vänder lite kappan efter vinden för att vi är rädda för att liksom för att bli kallade grejer eller att sticka ut och inte ha rätt värderingar. Liksom.
Man föds inte med en politisk färg. Nej. Som man gjorde förr i tiden. Och den, man byter lite efter humöret eller hur det gick i senaste valet.
Precis.
Man går från... Vi kör liksom vindrutetorkar tennis mellan partierna. Ja. Och till något helt annat så slog du mig här om veckan just nu, för jag fick ett sms från min kära Hantis och berättade att det kommer en hantverkare imorgon bitti klockan 8:30 till min stora glädje. Till min stora glädje, som jag har längtat.
Då blir du kackservativ.
Ja, nej, men då insåg jag faktiskt sist när de var här att jag fann mig själv mållös stå och titta på en av de här hantverkarna förra veckan. När han borrade in ett hål i en vägg och samtidigt då dammsög upp det. Som att jag hade liksom fastnat i någon form av vinkelvolt. Orgasmiskt tillstånd i mitt huvud och insett att det här är den ultimata njutningen i coronatider. Att se en händig man borra och dammsuga samtidigt. Det är lite som att komma och nysa.
Det var helt plötsligt en helt ny fetisch. En helt ny.
En helt ny fetisch. Det godaste utav två världar.
Kan du göra det igen? Kan du bara göra det igen?
Jag tror jag ska ha en tavla där uppe också.
Vad är lilla dammsugan? Men är det inte härligt med män som gör liksom de grejerna som säger både de mest typiskt manliga och de mest typiskt kvinnliga samtidigt och gör dem så jävla effektivt och snabbt. Det är så jag tolkar det här.
Det är ju det. Det var ju liksom en, alltså så här, om jag någon gång i mitt liv ska ha en fetisch så har jag insett att det är att titta på en kär som dammsuger och borrar samtidigt.
Du kan få låna den där lilla, eller du har den här sån. Gud, mycket snart kommer jag börja använda de här olika. Det trodde jag att det skulle bli lite, att jag skulle använda lite, testa lite olika dildos och sånt där under corona, men det har blivit mer konservativa. Nej. Konservativa världen.
Vi var faktiskt inne på lite dildospåret här om aftonen.
Tog ni då som de gjorde på den här engelska, inte Eton, men den här engelska internatskolan, att de använde då snidat en träpinne som satt en kondom på, som de körde upp i pruppeluppen då som sån här rit då för nykommande elever. Pågick under många år och det var som rektorn försvarade sig, det var inte meningen. Det var bara så det blev. Man vill inte mena något illa, sa de konservativa. Var det så ni känner? Körde ni en liten träpinne med kondom?
Ja, det var Joel, täljde det på dagen. Han täljde det på dagen på gården.
Och så dansade han upp fliserna.
Och jag har insett att jag liksom inte är... det är faktiskt en stor sorg i mitt liv. Alltså det... It doesn't happen for me med dildos. Alltså det går inte. Jag förstår... Jag kan gå mer igång på tanken, men... Nej,
jag har också varit riktigt dålig. Men det handlar ju mycket om teknik för mig. Att jag inte får igång dem. Mycket med batterier och sladd-el.
Och sen. Mamma behöver lite hjälp. Varje gång vi poddar nu för tiden, kära lyssnare, så behöver nämligen han hjälp av oss igen för att starta upp poddandet.
Han bor här nu, så det är bra. Han bor här på heltid.
Ja, så då kan han alltid hjälpa mamma med dildon också.
Är du neokonservativ eller stockkonservativ?
Du är neokonservativ. Kontroversiell konservativ, precis som Della Q.
För mig som kanske lite av så här, jag vet inte, tonårstrots, inte har lyssnat på Della Q för att den har varit så hyllad, och jag har känt att kvinnorna i den här podden står alldeles för långt ifrån mig. Och det gör de ju, och det står jag fortfarande för. Jag tycker inte att man lägger ut privata sms. Jag tycker inte att man...
Tycker du inte? Du har ju läckt ut våra privata sms i dina feeder hela tiden.
Ja, men det är ju för att du är min bästa vän.
Okej, ja.
Nej, det jag tror...
Är din lilla kuk.
Precis. Nej, men det jag tror att det handlar om att man tävlar om att vara liksom den snyggaste, smartaste, bästa moden. Alltså, man ska vara den bästa kvinnan som finns på den högsta liksom, pinnhålet. Då kan man inte vara vän med någon. Man kan inte vara bästa kompis eller vara lojal, för att det finns alltid någon som hugger in i ryggen. Och det tycker jag blir jävligt tydligt med podden, att de har varit tjejer, de har stått upp på varandra, de har sagt så fina grejer till varandra, så ja, men det är så himla härligt när vi träffas, så dricker vi vin och sminkar och så klär upp oss, vi har som en nyförälskelse. Men det som jag tror är problemet med den här nykonservatismen är lockelsen i att få vara som när man var 14 och leka vuxen och någon annan försörjer en, att det funkar inte när man skaffar barn. Det funkar inte att riktiga människor säger till, utan som Bianca nu, som nu har hon åkt på en själslig resa till Kalifornien, men inte sagt någonting. Alltså, man orkar inte ta det där vuxenansvaret, vilket också såklart mycket handlar om den psykiska ohälsan. Så att det jag tror är att man måste nog kanske vara lite mer, stå med fötterna i den svenska myllan när det verkligen gäller.
Så ja, alltså att vara liksom konservativ, jag tänker bara på så här Wisteria Lane liksom metodiken, att det fanns väl liksom ingenting mellan de hemmafruarna då som då levde det superkonservativa livet som var lojalt. Och det, ja, den där typen av falang känns ju liksom redan självskriven på något sätt. Däremot var den väldigt intressant som en strid mot strömmen, precis som att vara feminist på 50-talet. Det är ju att trotsa liksom, regelverket, att vara konservativ 2020, det är samma typ av uppror på något sätt. Det var det liksom intressanta greppet. Sen att de kanske inte levde som de lärde eller klarade av att leva som de lärde, det var väl nästan räknat med, eller?
Ja, men jag tror att den, liksom lockelsen,
sociala experimentet var ju ändå uppnått på något sätt.
Ja, men jag tror lockelsen när de kom precis efter MeToo, när vi alla var livrädda, lite om vi ska gå baka till The Cox, vi var livrädda för att stå för fel ideal och därmed bli anklagade för att inte stå på kvinnornas sida. Och så kommer det tre tjejer som liksom bara står på sin egen sida, så som man gjorde när man var tonåring. Alltså man brydde sig inte riktigt vad föräldrarna tyckte eller någonting. Man levde i sin underbara påhittade värld. Och det finns någonting skönt i det när man inser att så här, jaha, jag kommer aldrig kunna vila på mina lagrar. Det ska upp på morgonen och steka bacon och dra hem pengarna. Och det ska bråkas och tjafsas med mannen. Och det ska vara jämlikt hit och dit. Allt det där som vi har stött för. Och så, det gjorde att man blev ganska trött och slut. Och liksom mest ledde till att man så här ville skilja sig. Så att jag tänker att jag tror att det är där i lockelsen finns. Att de säger saker som man kanske har tänkt och snuddat vid några gånger. Men aldrig vågat tänka rätt ut.
Men däremot har jag tänkt på en grej, eftersom jag blev lite inspirerad nu av Julia Frändfors.
Ja, ja.
Jag tror det är dags för dig att börja äta
igen. Ja, men jag äter ju...
Nej, det gör du inte.
Nej, jag håller med. Jag måste ha...
Du sa att du slutade dricka, men du slutade äta samtidigt ju.
Nej, alltså jag... Nej.
Jo, det är inte ett medicinskt mirakel liksom.
Men jag tror det.
Nej.
Nej. Vi märkte också hur det var på livepoddarna ju.
Mm.
Då hade du faktiskt inte ätit. Hade jag? Nej, men det är...
Och det märks, för man tappar så jävla mycket ork och man tappar fokus och man får ångest. Och det är också någonting man tar med sig.
Ja.
Det är faktiskt så.
Men, men hur mycket ska man äta då? För tre lagade mål om dagen
det
äter jag.
Absolut inte.
Jo.
Men det är ju svårt också när liksom alla vill vara drottningen. Så slutar ju alla liksom, ja, men vilket jävla klassiskt drama du än liksom läser eller tittar på, så slutar det alltid nästan med en dolk i ryggen. Och det har du ju även gjort här.
Ja, jag har ju bara liksom vetat att det kommer ske, men jag har bara funderat på hur lång tid det kommer ta. Så att inget mer sagt om det, så att säga.
Och nu faller du ju inför öppen ridå, och det är klart att det också är lika kittlande liksom. Och såklart poetiskt, som Anna skriver. Som de själva har också sagt, så skulle de aldrig kunna tänka sig att ta några goda råd av så här, tråkiga 70-talister. De tycker helt enkelt att alla andra som inte lever som dem och som inte lever det här liksom lyckade livet, ja men som i en roman, de har ett tråkigt liv. Så då skapar de sin egen värld som blir ganska bräcklig såklart och ganska lätt att så här, slå hål på den bubblan. Så egentligen handlar det bara om så här, girls just wanna have fun. Och då är det liksom både krig och kärlek och allt som gäller. Och då måste man ju slåss för det idealet man står för. Och det gäller ju även Katrin Zytomierska.
Precis, hon har skapat sitt eget lilla De La Cue uppe i Jämtland. Och är väl liksom, lever också i någon egen skapad konservatism. Det finns ganska många likheter just nu skulle jag säga mellan henne och De La Cue faktiskt.
Ja, och jag tycker ändå att gemensam nämnare är så här, hur det än är så vill de inte ha tråkigt. Vad som helst, men inte ha tråkigt.
Det livsfarliga i livet.
Det är ju alltid ledan. Puss och kram. Tack för att ni lyssnade.
Tack för att du lyssnade. Hej.
Gillar er väldigt mycket. Vi tycker att ni är våra kompisar i alla fall. Vi ska inte hugga er i ryggen.
Nej, och gå in snälla och likea oss lite på podcaster. Vi har så skitdåliga betyg där. Jag tycker det känns orättvist faktiskt.
In och skriv 5 stjärnor.
Ja, och skriv något gulligt så blir vi glada. Ska vi läsa upp dem i podden?
Och alla ni som skickar DM och liknande, lägg ut det där istället. Och till oss. Då blir vi så glada.
Ja. Ja, exakt. Vi behöver lite pepp.
Ja.
Vi behöver lite pepp och vi vill också kunna peppa er.
Så säg vad ni vill bli peppade med.
Skicka in lite frågor så svarar vi. Puss!
Puss.